Idag ligger här trafikerade gatukorsningar, prunkande villakvarter och välmående byar i och runt den sedan länge svenska universitetsstaden Lund. Men den 4 december 1676 massakrerades över 9000 människor i vad som nu är en idyll. Skåne hade inte ens varit svenskt i två decennier när Karl den XI:s svenska och Kristian den V:s danska soldater drabbade samman här i ett av de blodigaste slagen i nordisk historia. I vår serie Skånska milstolpar ska vi ta reda på var striderna rasade och försöka skapa oss en bild av hur viktigt slaget vid Lund egentligen var politiskt.
Jag står utanför domkyrkan i Lund på väg till monumentet för slaget vid Lund. Och när klockan slår här så funderar jag på om det var så att det ringdes någon själaringning för de tusentals soldater som stupade i slaget.
Ja, det vet jag väl inte riktigt, men jag vet ju att precis efter slaget så höll man en predikan precis söder om Valkära kyrka, och det var den berömde hovpredikanten Håkvin Spegel som höll en predikan över ämnet Hjälp Gud. För Hjälp Gud var nämligen svenskarnas stridsrop i det här slaget.
Det här är Lars Lundberg, guide i Lund. Och det var förstås inte Gud som bad om hjälp i stridsropet, utan den svenska hären som bad om Guds hjälp för att vinna detta slag mellan Sverige och Danmark. Vi ska ut på en vandring i sällskap med guiden Lars Lundberg, som här, liksom kung Karl den XI och den danske kungen Kristian den V, den gången 1676 håller på och samlar sina skaror. Fast nu består de inte av tvångsutskrivna svenska soldater från norr om Smålandsgränsen och danska legosoldater, utan av intresserade som ska på en fredlig marsch i mycket blodiga historiska spår.
Nu som ska följa med på detta slaget? Ja, det blir 10-tal. Och inte som när det verkligen hände, att det var 8000 svenska och 13 000 danska.
När man läser på, vilket jag har försökt göra, så varierar uppgifterna väldigt mycket om hur många det egentligen var. Vad ska man lita på?
Ja, man kan ju inte säga exakt hur många det var, men just de summorna jag nämnde brukar man säga att de är ganska korrekta i alla fall.
Vi ska tillbaka till 1600-talet och det skånska kriget. Och redan här så får jag erkänna att det snurrar till lite i min Stockholmsfödda skalle. Fast jag är förstås inte säker på att det inte är lika illa för den som faktiskt är född här i Skåne. Svenskarna, säger Lars Lundberg. Och så säger han danskarna. Och jag måste tänka efter lite. Det han pratar om hände i de här krokarna. Sverige idag, men Skåne hade relativt nyligen blivit svenskt. Det var 1658 det hände. Så var sympatierna fanns här var ju fortfarande osäkert.
Vi kan ju samlas här lite smått, ni som vill vara med. Har vi biljetter där också? Susande. Och då får jag hälsa er hjärtligt välkomna till den här historiska turen om slaget i Lund. För idag så är ju det mesta av slagfältet i Lund. Men när det hände, då var det ju ute på landet. Precis norr om staden Lund. Och förhistorien till det här grymma som vi nu ska vara med om, det är ju 1658. Då vet ni ju allihopa vad som hände då. Då har vi ju freden i Roskilde och då blir Skåne svenskt. Och det tycker ju danskarna inte om, för då förlorar de ju kontrollen över Öresund. För tidigare har man ju behärskat båda sidor sundet och kunnat ta upp tull när fartyg passerade förbi.
Krig, som ju så ofta handlar om makten över territorier och över pengar. Så dryga 1,5 årtionde efter freden i Roskilde, då Skåne blev en del av Sverige, gör danskarna ett försök att återta det de förlorat. Svenskarna var för tillfället upptagna med att hjälpa sina franska bundsförvanter i Pommern.
Och då ser danskarna chansen, och hösten 1675 så förklarar Danmark krig med Sverige. Och till en början med så går det väldigt bra i det här kriget för danskarna. Våren 1676 så sänker man världens största krigsfartyg, Kronan, utanför Öland.
En lång rad krigshändelser kommer att passera innan herrarna står här utanför Lund. Men till slut gör de det. Och vi förflyttar oss från domkyrkans närhet och kliver med ganska så taktfasta steg via Lundagård mot Kyrkogatan och mot det dåvarande Norreport.
Ja, vi kan väl bara stanna till här som hastigast, för nu är vi på landet. Nu har vi lämnat Lund bakom oss. Här gick ju vallen. Här var Norreport. Så nu är vi ute på landet. Och nu närmar vi oss faktiskt slagfältet. Det är inte alls långt borta.
Och det sades faktiskt precis vid Allhelgona kyrkan i Lund och utkanten på sjukhusområdet. Landet, ja. Lite svårt att tänka sig är det. Här är korsningen Bredgatan, Kävlingevägen, där Karl den 12:e gatan går ner.
Men i alla fall, hör ni, gamla bryggeriets tomt från 1904 fanns inte 1676. Utan, vad fanns där? Jo, där stod en stor väderkvarn uppe på en kulle. Just där. Och det är just om denna väderkvarn som förtrupperna slåss. Och klockan 9 så intar svenskarna den här väderkvarnen. Och sen kan resten av styrkorna drabba samman. Men i alla fall, nu ska vi ut på det riktiga slagfältet.
Han är en god berättare, guiden Lars Lundberg. Alla lyssnar uppmärksamt och jag funderar på om inte något av glöden i berättandet beror på vad han sa till mig i början av turen, nämligen att han vet att släktingar långt tillbaka faktiskt berördes av det skånska kriget.
Jag är ju historiskt intresserad och jag har släktforskat mycket och haft många släktingar som har varit inblandade i såna här slag. Så att jag tycker det är intressant att följa människornas öde just vid såna här dramatiska tillfällen.
Har du alltså kunnat spåra egna släktingar som var med?
Ja, jag har egna släktingar som var med i det här kriget, skånska kriget. Jag har ju mycket släkt uppifrån norra Skåne där gerillasoldater härjade fritt. Och där var en hel del som blev avrättade. Och sen har jag också haft en del släktingar som var med vid Loshultskuppen. Och sen har jag ju släktingar på andra sidan också. På den småländska sidan, den svenska sidan, som bekämpade då de här gerillasoldaterna i Skåne. Så att det är lite blandat.
Är det så att valet av sida på något sätt sipprar ner till dig eller till andra idag? Danskar respektive svenskar?
Nej, alltså jag är ju inte så kategorisk så att jag vill vara undersåt i ett visst land, utan jag känner att jag står över detta, och då kan man väl säga att jag känner mig mer som skåning än som svensk eller dansk.
Vi passerar blommande villaträdgårdar, sekelskiftesvillor, folk som är ute och putsar på sina bilar eller plockar med rosorna i trädgården.
Och vi går ju hela tiden i slagfältet här faktiskt. Svenskarna står med ryggen mot Lund, ungefär mellan lasarettsblocket och Lerbäcksskolan. Danskarna står hitom, ungefär i höjd med monumentet. Danskarna trycker svenskarna in mot staden. Det ser mörkt ut. Men klockan 2 händer något märkligt. Danskarna som har övertagit vänder helt om och tågar norrut. För vad har hänt? Jo, Karl den 11 har ju kommit med sina ryttare. Och det har ju danskarna lagt märke till och vill möta honom högre upp. Och det är ju deras misstag. För Karl den 11 och några officerare rider igenom de danska linjerna, förenar sig med svenskarna i Lund. Svenskarna i Lund tågar också norrut. Man omringar danskarna i öster och väster. Så nu är danskarna fullständigt omringade söder om Valkära kyrka. Och mellan klockan 3 och klockan 5 sker slutstriderna där. Och det är rena blodbadet. För på denna dagen då dödas 9000 personer ungefär. 9000.
Vi kan dra oss till minnes fältprästen Hawkwinds spegel som nämndes i början. Så här ska han ha talat till de svenska trupperna efter segern. Hören från när och fjärran jämmer skriet av de många tusenden som runt omkring oss ligga sargade i plågor och dödskval, att icke i liggen i detta ögonblick på samma sätt kvidande i dödsångesten eller stelnade i döden, det är icke eder förtjänst, icke edert mod, icke eder skicklighet. Det är Guds hjälp som hjälpt eder. Och man kan ju fråga sig om det här tröstade de få överlevande omgivna av döda kamrater. De tusentals lemlästade soldatliken staplades helt enkelt på hög den kalla vintern 1676. Och det är faktiskt under de senaste årtiondena som man börjat förstå att det skedde bland annat på kyrkogårdar runt om i Skåne. Där de döda, när kärlen flera månader senare gick ur marken, helt enkelt östes ner i omärkta massgravar. Men vi är på väg mot det många tror är en slags gravsten över de döda som dog i slaget, vilket det inte är.
Ja, och här har vi då monumentet över slaget vid Lund.
Här ligger käcka män vars ben och blod är blandade ibland varandra så att ingen säger annat än att de är av en släkt. De var och av en tro, dock kunde de med fred inte hos varandra bo.
Ett monument som invigdes 1883, och det var Helgo Zettervall som ritade detta. Och kanoner och kulor är ju inte från 1600-talet, utan kulorna är ju gjutna på 1880-talet och kanonerna är väl 1700-tal en del. Men i alla fall, detta är inget segermonument, utan det är ett försoningens monument. Svenskar och danskar reste det tillsammans för att inte angripa varandra mer. Men det har ju använts i olika syften. På 30-talet så blåste det storsvenska vindar och då blev det ett segermonument. Och sen efter 1968 så blåste ju vindarna från andra hållet och då var ju inte monument populära längre. Och då lades de ju i malpåse. Och autonoma grupper har ju målat det skärt och så vidare, så jag vet inte vad man ska säga. Men jag tror vi får ta det till oss igen som ett försoningens monument, och då tror jag det är godkänt.
Och så börjar det bli dags för Lars Lundberg att avrunda den här turen som handlat om slaget vid Lund och dess betydelse.
Det läser vi ju i skolböcker och så vidare, att det här har stor betydelse, för nu vände det hela. Nu gick det till svenskarnas fördel. Men jag hävdar bestämt att detta slaget kanske gjorde att kriget inte varade så länge. Att det vände för svenskarna till det positiva. Men utgången hade ändå blivit densamma i freden. Det är precis som idag. Stormakterna dikterar villkoren. Sverige hade slutit förbund med Frankrike, den tidens stormakt. Fransmännen ville absolut inte att danskarna skulle kontrollera Sundstullen, Öresund. Fransmännen hade tilltvingat sig en fred som hade sett ut likadan som den 1679. Helt övertygad.
Ändå så är det så ihågkommet. Är det så att vi gått vilse när vi har kallat en milstolpe här i vår serie?
Ja, alltså vilse har man väl kanske inte gjort, för att den som skriver historia, det är ju den som har segrat. Segermakten skriver ju alltid historia. Och svenskarna betonar ju det här slaget, att det här är viktigt. Så i den svenska historien så är slaget vid Lund, där nämns det ju. Medan den danska historieskrivningen nämner ju inte det här slaget så mycket. Det här med det diplomatiska spelet bakom kulisserna och maktspelet, stormakterna och sånt där, det syns ju inte alls på samma sätt.
Och i en nekrostam en bit ifrån monumentet över slaget vid Lund så är det en skulptur som kanske bättre symboliserar det som skedde här. Det är ett skrikande spädbarn. Barnet skriker i ett förstenat raseri rakt ut. Munnen är vidöppen, ögonen hopklämda. Ett tyst skrik ekar ut över det här tidigare slagfältet.
Vi hörde Lars Lundberg som guide och ciceron när det gällde slaget vid Lund. Och hans guidade vandringar kan man boka via turistbyrån i Lund. Och de kan omfatta inte bara slaget vid eller i Lund, utan en rad andra teman, bland annat Strindberg och Lund och Lunds bakgårdar. Reporter där var Dodo Parikas.